Ja, den har ju betytt väldigt mycket för mig. Vi gjorde ju 3 filmer och framförallt så är det, när man tänker på Änglagård, så är det ju alla människor som faktiskt inte heller finns med oss nu som jag tänker mycket på. Vi var ett sånt fint gäng och det här att vi kunde återkomma hela tiden till Ulricehamn och den här fina historien och relationerna de här karaktärerna emellan, men framförallt också och skådespelare emellan.
Ja. Ja, en jättehärlig, varm film. Jag uppskattar den väldigt faktiskt. Nu är det ett tag sedan jag såg den, men ja, den är mycket bra. Vi ska alldeles strax ha nyheter här i P4, men sen drar vi igång med våra dilemman. Och nu har vi liksom hela gänget då presenterat för oss. Det är Johan T. Lindvall, det är Babben Larsson och sen då vår hemliga gäst som inte är så hemlig längre, Helena Bergström. Mm-hmm. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Snart ska vi släppa in de andra 2 också. Men innan dess då, lokala nyheter, jag höll på att säga, det är inte alls, utan det är ekonyheter när klockan slår 9. Du lyssnar till Söndag i P4. Lasse Persson heter jag. Och nu här i P4 har det blivit nyhetsdags.
Och här är Ekot. Turkiet bekräftar nu gripandet av den svenska journalisten Joakim Medin och meddelar att han misstänks för terrorkoppling, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Joakim Medin frihetsberövades i torsdags i samband med att han skulle rapportera från de stora demokratiprotesterna i Istanbul. Han anklagas formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förelämpat Turkiets president Erdogan, enligt ett officiellt besked från det turkiska presidentkansliet. Här i Sverige har över hälften av kommunerna de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, visar Ekots enkät. En av dem är Malmö, där Anneli Schwarz är gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.
Det är all personal, alla lärare som genomgår en sån utbildning.
Efter massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari så ser Sveriges skolor över sin säkerhet.
Det är ju en fruktansvärd händelse. Man förstod vad de skulle behöva gå igenom.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät till grundgymnasie- och vuxenutbildningen. Och den visar att många kommuner, liksom Malmö, sedan tidigare försökt förbereda sig för det värsta. 176 kommuner uppger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande. Men framförallt skolpersonalen i varierande omfattning.
Ditt stjärna då har utrymning här också.
Det är ju obehagligt, det är fruktansvärt obehagligt.
Jenny Ortega, lärare på Sundsbroskolan i Malmö, genomgick en PDV-utbildning med kollegan Damon Rajabi bara några veckor efter massskjutningen i Örebro. Fingerade gärningsmän drog i handtagen och bankade på skolans dörrar när de övade inrymning.
Shit, när man satt i klassrummet och man hade barrikerat sig och kände att okej, okay, jag vet om att om några minuter är det här över, men att vet om att de som gick igenom det i Örebro hade ingen aning. Man kan inte föreställa sig det.
Så jag tycker det är jättebra att man genomgår de här utbildningarna. Jag tror det hjälper jättemycket.
Reporter Dimitri Lennartsson. I Thailand stiger dödssiffran efter den kraftiga jordbävningen som drabbade huvudstaden Bangkok i fredags. 17 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Över 30 personer skadades och drygt 80 saknas fortfarande. Så vädret idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn som drar in västerifrån. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Över sydligaste Norrland och längst i norr mulet med byar av regn och snö. Men över mellersta Norrland utrymme för en del sol. Temperatur mellan 2 och 8 grader. Ekot Carina Segura Morberg.
Söndag i P4.
Jag heter Lasse Persson och vi ska lösa dilemman. I panelen, som är faktiskt nu på plats här i studion, finns komikern Babben Larsson, hovexperten och chefredaktören Johan T. Lindvall och så vår hemliga då panelist förstås, skådespelerskan Helena Bergström. Varmt välkomna hit. Alldeles strax ska vi ta oss an vårt första dilemma.
With their arms alone.
Låt den tappa lite tempo där på slutet. Men det är ju inte vi här, vi har ju panelen inne hos oss här. Låten heter Good Luck Babe. Och vi presenterar Babben först. Komikern, skådespelaren, känd från Bäst i test. Ja, du vet ju att jag är helt kär i det programmet. Jag saknade redan Babben.
Jag vet, men så här är livet. Redan som liten fick man lära sig vänta.
Ja, det jag tycker är svårt faktiskt. Ja. Ja, varmt välkommen.
Tack.
Och sen då hovexperten, en av de med absolut bäst koll på det svenska kungahuset och dessutom chefredaktör för Svensk Damtidning, Johan T. Lindvall.
Hej.
Välkommen.
Tack snälla.
Och du är ruck i det här sammanhanget.
Verkligen, jag är så spänd och förväntansfull.
Ja, varmt välkommen. Tack. Och så då vår hemliga gäst som inte är hemlig längre, en av våra absolut mest kända skådespelare med oerhörd stjärnglans, säger jag. Välkommen Helena Bergström.
Tack så mycket.
Du, ingen kom för sent. Jag tänkte det här med att vi ställde om klockan. Mm. Är det något struligt med det, tycker du?
Ja, det var struligt.
Är det så?
För jag satte min gamla veckaklocka och inte min telefon som byter tid automatiskt. Och glömde förstås bort. Så jag tänkte, jag går upp så tidigt nu så för att kunna ta det lugnt så blir det tokhets istället. Jag vaknade en timme för sent.
Hur gick det för dig, Babbe?
Det gick bra. Jag tog höjd, som det heter.
Det är så?
Ja, jag gick direkt från gigget igår till sängen ungefär och försökte somna och ställa klockan.
Men går det att gå direkt från gig till att försöka sova?
Med åren tycker jag det blir lättare och lättare att bara släppa och gå hem och varva ner. Liksom. Jag tycker nog det. Jag har aldrig haft jättesvårt att få varva ner egentligen.
Nej, det är bra. Mm. Det är bra. Mm. Det är ju vår på gång. Det kanske man hör på mig alldeles så här pollentäppt. Men man ska ju fixa trädgården, sätta frön, ordna balkonglådor och så. Har ni några speciella vårtraditioner, Johan?
Ja, men jag brukar vilja sätta min egen potatis faktiskt. Ganska tidigt. Ja. Och sen skördar man den långt midsommar. Och så sätter man en ny igen och då skördar man den i augusti till kräftorna.
Så två?
Ja.
Ja. Har ni med andra, Babben och Helena? Mm.
Det är väl mest att kratta bort. Jag brukar bädda in all rabatta på landet med löv och så här så att skydda och linda in rosbuskarna. Så det har jag fortfarande kvar att
fixa med.
Att fixa med, ja, precis. Ja. Det har inte varit riktigt tidigare.
Nej.
Jag köper ju väldigt mycket så där blommor på ICA och sådär.
Ja. Så det blir klar.
Det är påskliljor nu som gäller. Så att jag brukar följa lite vad det är helt enkelt för högtider. Så nu är det väldigt mycket påskliljor.
Men du lyckas köpa dem själv? Eller?
Jag köper dem. Men jag har haft en vän som satte lite lökar i vår trädgård på landet och det kommer upp lite spännande saker. Jag går runt och tittar så här, vad kommer upp här då?
En överraskning. Alltså,
jag tar inte åt mig äran i alla fall.
Det är bra. Varmt välkomna ska det vara. Alldeles strax tar vi oss an vårt första dilemma och det handlar om hur nyhetsuppdaterad måste man vara? Är det frivilligt eller ett ansvar man har som människa att hålla koll på den tid vi lever i?
Natten känns mörk trots månen. Gatan är tom och kall. Jag har vandrat i timmar, timmar. Jag tänker på vad som hänt oss. Orden du sa som var så sant. Att min kärlek har svalnat, svalnat. Vi vet om att något måste hända. Om vi ska hitta tillbaka. Nu står jag redo här framför dig.
Arvingarna med I Do, den här Helena Bergström, den känner du igen direkt?
Nej, men jag var ju den som frågade.
Ja, men du tog en fråga och sen två sekunder senare så sa Arvingarna.
Nej, det var Babben.
Var det Babben? Ja. Jag tyckte du kom på det själv.
Det jag faktiskt sa var, det borde ju jag ha hört.
Jag trodde att det var så att poletten ramlade ner. Okej, nu är jag med. Ja. Lasse Persson heter jag och det är söndag och i P4 och vi har ju en fantastisk dilemmapanel. Helena Bergström, skådespelerska. Johan T. Lindvall, chefredaktör. Babben Larsson, programledare. Jag kan säga så mycket, Babben, på det.
Gör inte det.
Nej, jag säger programledare.
Vi har en begränsad
vi har en begränsad tid. Nu kör vi första dilemmat. Yes. Är ni beredda?
Ja.
Hej panelen. Jag skulle gärna vilja höra era tankar om något som jag tror att många funderar på just nu. Det handlar om att må sjukt dåligt av att läsa, höra, se nyheter. Jag får jättemycket ångest när jag börjar tänka på utvecklingen i världen. Alla krig, terrorhot, klimatförändringar, AI-utveckling. Ja, typ allt som är på nyheterna. Och ibland så får jag tipset att sluta kolla, men då funderar jag på om man har ett ansvar som människa att faktiskt hålla sig uppdaterad om sin omvärld. Samtidigt, det är inte som att världen blir hjälpt av mig. Jag gör ju ändå inget aktivt för att förändra något, utan det leder bara till en massa ångest. Så vad tycker ni? Är det okej att avskärma sig helt från nyheterna för att må bättre själv, eller har man ett ansvar? Och varför har man i så fall ett ansvar? Alltså, vem hjälper det att jag har koll på nyhetsflödet? Det undrar Adriana. Babben, vad känner du för detta?
Jag tror att den här maktlösheten som Adriana känner, den är någonting som väldigt många av oss går omkring med. Och just det här, allt det här hända och jag kan inte göra någonting, jag bara tar in det. Och jag tycker inte att du har ett ansvar att ta in allt det här. Man mår bra av att krympa världen ibland. Jag vet, under pandemin och det kommer en massa dåliga nyheter, då satt jag och min särbo och tittade på nyheterna tillsammans via telefon. Så att vi ändå hade sällskap och kunde liksom direkt prata om oj, nu händer det här och nu är det si och så liksom. Och det, redan det var lättare, tycker jag.
Att man har någon att dela
att man har
med,
någon att dela det med, och att man inte grottar, att man inte driver ner det i liksom underjorden tillsammans, utan just och hela tiden så påminner, men vi har det bra. Alltså, man får inte glömma, men just nu, jag sitter här, jag har ett uppvärmt hem, jag har kläder på mig, jag är mätt i magen, just nu har jag det bra, det är lugnt liksom. Plocka hem det till sig själv, tycker jag hjälpa när det blir det här överväldigande, för att du kan inte lösa att liksom presidenter är galna, att de går in i andra länder och att AI kanske kommer att förgöra oss. Du kan inte lösa det.
Nej.
Så sitt lugnt i din egen båt, känner jag. Ja.
Får man själv liksom må bra?
Ja, det är klart man får. Ja. Jag menar, det finns ingen mening med att vi ska må dåligt upp på allt det här.
Nej. Johan, vad känner du?
Ja, men det här, nyheter, liksom det, om man tittar på nyheter rent generellt, det är lite i mitt DNA sedan många, många år tillbaka. I och med att jag har jobbat med nyheter i så många år. Så att jag är liksom, min fru brukar säga, om man ska titta på det här lite, att jag borde söka hjälp, för att jag har alla pushar du kan tänka dig i telefonen. Jag är uppdaterad hela tiden, för jag vill hänga med. Men jag förstår det här dilemmat, att det blir för mycket att ta in. Framförallt när det är negativa nyheter. Om vi tittar på hela vår omvärld idag, det är ju inget, om man ska vara helt ärlig, det är ju inget kul som händer. Det är inget trevligt som händer. Det kommer ju inga positiva nyheter. Det är ju bara krig och hemskheter hela tiden. Är det inte från USA det kommer saker, så är det från Ryssland, Ukraina och så vidare. Och då blir det ju väldigt jobbigt att ta in. Och då kan jag tänka mig att man tycker det är skönt att bara skärma av, zooma ut och vara så här. Här är jag nu, här är våran familj. Vi har i alla fall bra just nu. Och nu försöker vi liksom fokusera på oss själva.
Men har man ett ansvar att hänga med?
Delvis skulle jag vilja säga att man har ett ansvar att uppdatera sig. Vad är det som händer i omvärlden? Var är världen just nu? Ja, jo, det kan jag faktiskt tycka att det har man.
Men kanske inte varje dag.
Nej.
Nej, jag tror... Jag håller ju helt med, för jag känner ju likadant förstås som de flesta av oss. Att så mycket ruskigheter som händer just nu omkring oss. Och att när man tittar på nyheterna så är det bara om och om igen hela tiden. Och min Jag visste att det skulle bara ringa. Jag visste, jag sa det, det är min.
Hon är uppdaterad.
Jag är uppdaterad. Ja, nej,
det var,
jag hade vecka, någon slags veckaklocka. Nej, det, nu, var det min, nu var det faktiskt min klocka som började ringa. Ja, nåväl. Nej, men faktum är att min man, han tittar på Sky News. Går som liksom på repeat.
Det bara går.
Det bara går. Och så när man ska gå och lägga sig, säger att det här går inte. Jag kan inte titta på det här. För jag kan inte sova. För att jag måste avskärma mig också. Men jag tänkte på det. Stod jag och väntade för att komma in på, i radiohuset, och det är väldigt mycket då, grindar och vakter och allt det här. Och då stod jag och tittade, men där var, är det inte krokus? Nej, men då kände jag så här, då tittade jag också lite så här, nej, men det händer, världen pågår ju ändå omkring oss, att vi öppnar och tittar liksom utanför allt det, inte bara i telefon eller som nu då min klocka. Och utan öppna blicken och se vad är runt omkring oss. För jag tror att visst har vi ett ansvar, men vi har också ett ansvar att kunna få vara starka och kunna klara oss. Och då måste vi lyfta blicken och se vad har vi runt omkring oss och vad är mitt. Det finns väldigt mycket positivt som händer, och framförallt naturen, människorna, djuren, det ger oss kraft. Ja. Vi måste försöka söka kraften.
Vi har fått kommentar från våra lyssnare, Carola Stenmark Abrahamsson. Hon skriver att hon undviker morgonnyheterna. Hon vill inte starta med det, utan sen under dagen kan hon ta del. Gun Börjesson, hon skriver att hon tittar på nyheterna, men en gång om dagen tycker hon att det räcker. Och Ylva, hon förstår Adriana. Hon går runt med en klump i magen och tycker att det är jobbigt med nyhetsflödet, med de nyheter de får där.
Jag tror också det kanske är det här som gör att folk preppar och liksom påverkar det lilla man kan. Ja. Då köper man hem konserver och har vattendunkar, och så känner man, ja, om det blir ännu värre, då är jag i alla fall lite beredd. Så att man skruvar på det man kan liksom. Men det här med att ta in det kanske någon gång per dag eller till och med några gånger i veckan, tror jag kan vara, ge lite sinnesro till Adriana.
Då summerar vi det så att hon behöver inte vara ständigt uppkopplad, ständigt få det här nyhetsflödet, utan kanske en gång om dagen eller ett par gånger i veckan.
Och minns du sommarnätterna för cyklarna, när allt var vi för alltid obrytbart? Jag vände mig och log och du var bakom mig. Jag var så nära dig, ja, jag var så nära dig. För en stund så kunde jag vara någon annan. Vinden i håret under himlar utan moln. Jag vände mig och tänkte jag är framför dig, men ändå nära dig, ändå nära dig. Följer mig vad jag än går. Varför blir det alltid så? Jag har mitt eget svarta mål. Jag saknar det så. Du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Sista bad och sen är sommaren slut. Du stod där, torka håret med min handduk. Du var så nära mig, du var så nära mig. Och solen sjönk och dagarna blev kortare. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig, du var så nära. Så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig. Jag var så nära dig.
Anna Ternheim här i P4. Vi ska tacka Adriana så mycket som skickade in sitt dilemma till oss. Och sen om ni har synpunkter eller har ett dilemma eller lyssna på det här och tycker att ni har någon bra egna erfarenheter eller något bra tips att komma med, då är det bara att mejla oss direkt. sunda@sverigesradio.se sunda@sverigesradio.se. Nu ska vi gå vidare. Vi ska ha nästa dilemma här och det är Johan T. Lindvall, Babben Larsson och Lena Bergström som hjälper oss och kommer med kluriga synpunkter och tankar kring era dilemman. God morgon panelen. Jag har förmånen att ha flertalet vänner som jag också haft mycket kul och gemensamt med genom åren. Nu har flera av dem skaffat familj och barn. Och våra tidigare gemensamma intressen såsom idrott och friluftsliv inte lika prioriterat hos dem längre. Och det förstår jag. Men när mina vänner vill umgås så nästan förutsätts det att jag vill umgås med deras barn också. Men det är ju inte jättekul att som vuxen umgås med barn. Lekparker och barnanpassad mat lockar inte särskilt. De bor på avstånd och det innebär ofta att en hel helg avsätts. Ibland känner jag att jag slösar bort en hel helg även om det ger mycket att träffa vännerna. Jag vill umgås med mina vänner och ha dem kvar i mitt liv. Och det krävs ju att man vårdar sina relationer. Ska jag stå ut dessa helger för att hoppas att det blir bättre när barnen blir äldre? Kan tilläggas att de vet om att jag inte är den mest barnintresserade och aktivt valt att ej skaffa egna barn än. Det hälsar Maria. Ja, Helena, vad känner du när du hör Maria?
Jag tycker att Maria ska prata med sina vänner och säga att så här ser min situation ut. Jag skulle gärna vilja träffa er lite ensam.
Att hon säger det?
Ja, något. Jag tycker det. För att jag kan förstå absolut. Det måste vara en... jag minns själv liksom, när mina barn, när man blir helt uppe i sin småbarnsåren och allt, men då om man vill ha kvar vänner som också, och att man också som småbarnsförälder eller förälder kan också se sin andra vän som inte har barn och få och också få en slags empati för det, och jag tror också som förälder som har barn att faktiskt få en egen tid med sin vän som inte har med barnen att göra. Jag tror att det ligger väldigt mycket också på de här vännerna som har barn, att man också måste tänka, min kompis har inga barn, det är klart inte hon vill sitta i en lekpark. Då får man hellre ta liksom, lite kortare tid och få vara lite ensam med sin vän, och det skulle vara väldigt bra för föräldrarna också.
Babbe?
Jo, jag håller med Helena här, och jag tänker också att det kanske är läge att under de här åren försök att hitta även vänner som hon har med gemensamt med just nu, som inte har barn och som har det här friluftsintresset till exempel, och som bor där hon bor, så att hon även får in kanske interimvänner under tiden här, ja, som kan täcka upp för den här. För det är ju så att är du i de här småbarnsåren så är du ju ganska absorberad av det och har kanske svårt att få ihop det helt enkelt. Och då tycker jag att hon ska se om hon kan hitta andra vänner som också kan ansluta liksom och täcka upp lite, för att jag fattar hennes situation. Jag var inte heller särskilt barnkör innan jag fick barn själv. Jag kan känna mig.
Du kan känna igen dig där.
Så jävla kul är det inte med andras ungar liksom, om man inte själv känner att man kan hantera barn så bra eller vet hur man gör liksom. Det kommer med föräldraskapet, gjorde det för min del i alla fall. Jag var inte barnkär innan. Så, ja.
Mm. Johan?
Jag får nog dra min lans lite för föräldrarna här, att kanske ställa mig på deras sida. Ja, men nu har ju de valt att skaffa barn, och den här väninnan då tycker att det är jobbigt att de har barn och umgås med dem och så vidare. Det får man förstå, men samtidigt kan man ska sätta sig föräldrarnas roll och titta lite på att man kanske ska ta deras ställning och säga det att ja, men vill du ha vårt sällskap så kommer barnen faktiskt lite på köpet också. Sen kan det vara precis som Helena säger, bra för föräldrarna att få egen tid utan barnen och umgås med den här väninnan och så vidare. Men jag tycker väl lite att man får faktiskt köpa lite läget, att nu är de småbarnsföräldrar och vi vill fortsätta umgås, men vi har våra barn. Vi kan liksom inte exkludera våra barn bara för att umgås med dig, säger jag lite.
säger du lite. Ja. Men du förstår Helenas poäng
också. Ja, men jag tror också att det är viktigt att man är transparent, att man faktiskt säger hur man känner. För det är också lite tabu det här, att man, och framförallt om man då också i ett läge när man inte vill ha barn eller kommer skaffa sig barn eller inte kan få barn, att faktiskt vännerna också, att man ser vad är situationen, att man inte bara jag vet hur man blir som förälder, man hamnar i den här bubblan, men också att man kan öppna blicken lite där också, att se, ja, för om man vill fortsätta vara vän. Men sen håller jag med, visst, skaffa en hobby. men det är faktiskt någonting som ger en kraft, och jag kan ju säga, jag har hållit på med djuren hela mitt liv så här, och det ger mig med kraft och lust och att hitta en egen väg också, så man inte bara blir tokberoende av de här.
Men hon har ju hobbies, det var det att hon brukte utöva dem med de här som nu är
precis.
Föräldrar.
Men då är det perfekt som du säger, Babben, att man kanske hittar någon.
Hitta andra som har gemensamma intressen som hon kan hänga med och täcka upp lite grann, och att det inte blir lika mycket barnhäng liksom.
Ärlighet
ja, och kommunikation. Ja.
Kommunikation, jag tror precis att man pratar med varandra. Det här är lite jobbigt för mig, och också tycker jag att jag minns också hur det var att när man bara ser liksom att någon skaffar barn och familj, de gifter sig, att det, och man själv kanske står utanför och inte alls har den möjligheten, kanske inte vill, och man, då hamnar man automatiskt utanför, och då är det viktigt att man lyssnar på varandra. Mm.
Tack säger vi till Marie som har mejlat in till sunda@sverigesradio.se. Har du tips vad Marie kan göra, synpunkter eller ett eget dilemma, varmt välkommen att mejla. Om vi ska summera det här, så kanske man kan behöva en ny vän, skaffa det, också ha kvar de gamla, men att man umgås kanske en och en utan barn, att man får lite egen tid. Och sen då vara tydlig i kommunikationen vad man vill. Nu här i P4 så har det blivit dags för lokala nyheter.
Ja, det har det, och det här är P4 Göteborg. Presidentkansliet i Turkiet bekräftar nu gripandet av journalisten Joakim Medin från Mölndal och meddelar att han formellt misstänks för terrorkoppling enligt nyhetsbyrån AFP. Joakim Medin greps i torsdags i Istanbul när han var där på uppdrag av sin arbetsgivare Dagens ETC. Och han har bevakat Turkiet, bland annat kurdernas situation i landet, i flera år. Enligt turkiska myndigheter är Joakim Medin en av 15 misstänkta som kopplas till att ägdes upp en docka som föreställde Turkiets president Erdogan i Stockholm 2023. Men både den manifestationens arrangör och Dagens ETC:s chefredaktör säger att Joakim Medin inte hade med händelsen att göra.
Elsparkcyklister får helt andra skador vid olyckor än andra trafikanter.
Man faller ju oftast väldigt snabbt, handlöst, och tar emot med ansiktet eller huvudet. Man vurpar på ett annorlunda sätt än om man till exempel skulle sitta på en cykel.
Ragnar Ang, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets traumaenhet. Enligt en ny studie från Chalmers tar allt fler förare av elsparkcyklar risker i trafiken.
Ja, det enda som vi kan se när vi har mätt tidigare, det är att olyckor sker på olika ställen på gatan, så att det finns på trottoaren, på cykelbana och på väg. Så de kör lite hipp som happ.
Förare av elsparkcyklar får vid olyckor främst skador på handleder, knän, ansikte och får skallskador.
Vi får ju in fortfarande mycket allvarliga skallskador som om man överlever dem kan ge men på flera månader om inte år. Vi ser det väldigt allvarligt, för att det är unga, arbetsföra människor som drabbas.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
Den klassiska korvmojen, korvkiosk i Majorna i Göteborg, har blivit fågelholk och kan nu vinna fint pris.
Det känns jätteroligt att vi fick gå till Stockholm och så, att vi är i final.
Helme Hellrand Nyholm, Nathalie Olsson och Jana Ixe från Sannaskolan i Göteborg berättar varför de valde att bygga just korvkiosk som fågelholk.
Vi tycker den är så fin och representerar Majorna väldigt bra. Och vi ser den när vi går till skolan och sånt, så den finns i tankarna.
Tävlingen arrangeras av Naturskyddsföreningen och syftet är att engagera elever i naturfrågor och att öka medvetenheten om fåglarnas bostadsbrist i skogen. Av 750 bidrag har 15 gått till final.
Vad är det som gör att fåglarna ska kunna välja eran fågelholk nu?
För att de gillar kurv.
Hasse Andersson och Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Och om det finns något som du vill tipsa oss om, gör det på p4goteborg@sverigesradio.se.
Söndag i P4.
Ja, det är söndag i P4 och panelen den här härliga morgonen, det är ju ett helt gäng stjärnor, säger jag verkligen. Det är Helena Bergström, Johan T. Lindvall och Babben Larsson. Det är fantastiskt härligt att ha er på plats. Tobias har mejlat oss, han mejlade på sonda@sverigesradio.se och han skriver så här om dilemmat om man måste följa all nyhetsrapportering. Han skriver först: tack för en intressant diskussion. Jag tycker media har en viktig roll att balansera upp de negativa nyheterna vi matas med varje dag. Det finns massor med positiva händelser, upplevelser, prestationer och möten att flika in, och de ger hopp och lite balans i övrig nyhetsrapportering. Det där kanske vi är dåliga på faktiskt, måste jag säga. Vi kanske mer rapporterar om det här svåra och inte den här stora glädjen som också finns. Snart nya dilemman. Astrids nya parter tycker att allt i vardagen är jobbigt. Måste hon stötta honom? Och Peters son svarar inte när de andra pratar med honom. Ska Peter svara och hans vägnar, eller bara låta det vara tyst? Det här ska vi fundera kring härnäst. Så häng med oss här i Söndag i P4.
I
Living in America med Kim Wilde. Babben Larsson, Johan T. Lindvall, Helena Bergström. Det är vår söndagspanel idag. Och Astrid skriver så här till oss. Hej på er. Jag har sedan några månader tillbaka en distansrelation med en man i 55-årsåldern. Vi har kul ihop, men ju längre tiden går desto mer tycker jag att våra regelbundna telefonsamtal handlar om hans missnöje med livet som skild. Han klagar över att han måste handla mat, skjutsa barn, planera tillvaron med deras mamma och över att allt har blivit så dyrt. Och tro mig, jag känner igen mig och har det likadant med det här, men det är ju vardagen. Jag tycker det är jättetråkigt att lyssna när han klagar över sitt helt normala liv. Jag försöker se det positiva med tillvaron. Det hör till saken att jag bröt med min tidigare partner, bland annat för att han tyckte att allting var jobbigt hela tiden. Jobbet, barnen, ekonomin. Jag förstår att man måste få uttrycka sina känslor om hur man mår, men för mig är det här dränerande. Jag vill ha en relation som ger mer än den tar. Eller borde jag visa mer empati? Är det omöjligt att hitta en man i min ålder som inte bara klagar på livet? Det skriver Astrid till oss. Johan, vad känner du när du hör Astrid?
Det är dags att gå vidare.
Är det så?
Ja, men alltså, hon skriver ju det själv rakt ut här. Nej, men alltså, om hon verkligen har försökt och han bara gnäller och allting, ja, men då är det ingen idé att ha den här relationen, känner jag. Om inte han kan ändra sig. Hon har ju svaret på sin fråga. Det är dags att gå vidare.
Men hur mycket får man gnälla då?
Ja, det får vi gnälla till en viss del. Men alltså, någonstans finns det ju en gräns. Jag menar, du måste ju också kunna se det positiva livet och liksom ta vara på livet och verkligen känna en glädje. Och här verkar ju vara en fantastisk kvinna och hon verkligen tar ju sig tid att skriva och ställa den här frågan. För hon vill ju verkligen försöka. Mm. Men jag menar, om man är så bitter... Hur gammal var han? 55?
55.
Ja, det, jag är snart 55. Och jag, skulle jag vara så bitter så Gud hjälper mig alltså. Ja visst, man kan ha problem med ekonomin och det kan vara jobbigt att handla och alltihopa. Men man gnäller ju inte om det. Det tillhör ju livet.
Ja. Mm. Hur mycket klagar du, Helena, din vardag?
Ja, jag klagar en del, men jag försöker ändå se det hitta det positiva. Jag kan förstå, alltså, gnäll är det tråkigaste som finns.
Ja.
Så att jag håller helt med. Det låter ju inte väldigt bra om man tänker på framtidsutsikterna för det där paret.
Nej.
Jag skulle ju säga till den här mannen att nu är det nog. Du gnäller hela tiden. Jag tycker det är så tråkigt. Vill inte längre. Så antingen så ändrar du dig och vi kan ha lite kul. Eller så är det bara goodbye.
Kan han gnälla av sig till en kompis istället? Att han har det här,
ja,
gnället,
det är väl upp till honom. Det, men om det gäller deras relation så är det ju bara, nej, men det här är ju så tråkigt nu så klockorna stannar. Ja. Så nej.
Usch, fy. Babben.
Jag tycker det är en väckarklocka för alla som gnäller mycket. Ja. Därför att det är dränerande för andra personer. Och det är inte speciellt kul att dela livet med någon som gnäller. Det tar väldigt mycket energi. Och... om hon vill fortsätta här, Astrid, och ha en relation med den här mannen, så tycker jag hon ska säga till honom, du, det är väldigt mycket negativt nu från din del. Det här är livet, så suck it up, och det här dränerar mig. Det är inte okej. Okay. Så jag vill gärna testa att ha en relation med dig, men om du kan se på ditt liv och liksom med lite mer tacksamhet.
Ja. Men ska det inte vara ett stöd till honom då? Liksom?
Nej, för det är verkligen göda gnället.
Nej.
Ja. Ja, det bara föder det.
Ja, det göda det. Ja. Så att det är bättre att vara det här plexiglaset. Så fort han börjar gnälla så man, eller också säger man bara, jaha.
Ja, nej, men faktiskt.
Det är det mest effektiva mot gnäll. Alltså. Ja. Har jag så ont här? Jag säger så här. Det gör det ingenting. Och då lägger man tillbaka gnället i det knä där du har hemma, nämligen det som sitter och gnälla.
Ja, men kan man inte säga men det är också, vad du gnäller istället för att spela något spel, vad fan gnäller du för hela
sluta.
Tiden? Sluta. Och också faktiskt, man tänker på det vi har pratat om tidigare, när världen ser ut som den gör, ska vi gå omkring och gnälla för att vi måste handla mat och
skjutsa barn.
Och skjutsa barn och också vara glad att vi har barn. Nej, men på något sätt att se det positiva. Men nej, jag tror på också ärligt säga det här går inte. Och sen tror jag att det finns folk där ute som inte gnäller.
Ja, absolut. Vi summerar det här då. Astrid, hon bör säga att nu, jag har lyssnat på det här. Ska vi gå vidare i vår relation så får du sluta gnälla. Det är stopp nu.
Men Astrid frågar ju också, tycker ni att jag ska, finns det någon där ute som är lite mer positiv?
Det finns ju.
Astrid, det finns.
Det finns.
Om men framförallt att berätta hur mycket dränerar henne. Det kanske inte han är medveten om.
Nej,
hon
precis.
Kanske inte har sagt att det jag blir helt modfälld när du sitter och bara gnäller över allting som bara tillhör ett vanligt vuxet liv.
Och har vi tur då, eller har Astrid tur då, då kanske han
steppar upp
Och så blir han gladare.
Eller hur? Och så blir de glada. Vad glatt det blev.
Den här mannen behöver ju växa upp och släppa sin bitterhet. Det här funkar inte.
Vi har ställt en fråga på våra sociala plattformar. Vad ska vi sluta gnälla om? Gå gärna in och tyck till det. Tack Astrid också. Och har ni synpunkter, tips eller ett eget dilemma, mailadressen sunda@sverigesradio.se. Vi har också fått kommentar här också från Ann-Louise Hallström att allt som är negativt, som till exempel vädret, sjukdomar, krig och så vidare, vi kan tyvärr inte se mycket åt det eländet ändå. Så att man får nog bara sluta gnälla.
I sin stol på en terrass där man bojkottar sol. Hon kunde lika gärna låtsas som det regnar.
Och hur jag blev intressant har jag funderat på min kant. Det måste finnas vassare val.
Med armen med Per Gessle och Albin Lee Meldau. Du lyssnar till Söndag i P4 och ni får gärna höra av er till oss på mejlen som är sunda@sverigesradio.se. Kanske egna erfarenheter av de dilemman vi tar upp, eller tips till de dilemman vi tar upp, eller också om du har ett eget dilemma så är du varmt välkommen att mejla in. Dagens panel, den består av Svensk Damtidnings chefredaktör och mannen som kan allt säga om kunglighet, heter Johan T. Lindvall. Filmstjärnan, regissören, sångerskan Helena Bergström.
Sångerskan?
Ja,
jag plötsligt.
Jo, är det inte, har du inte gjort
något? Jo, jag har ju sjungit,
ja.
Men,
jo, men nu får du vara det. Vi har grävt väl i ditt CV här. Är du inte bekväm med sångerskan?
Jo då, om jag är inom en produktion, men som, liksom, just som rubrik så känner jag inte riktigt.
Jag stryker den, Helena.
Ja.
Ja. Filmstjärnan, regissören.
Ja, det blir jättebra.
Det blir bra.
Och teaterskådespelare kan man säga.
Ja, det lägger vi till istället för sångerska.
Och regissör där också.
Ja, men det har vi sagt.
Men ingen sång.
Ingen sång.
Lägg den på mig.
Ja, och så Babben då, sångerskan, komikern, skådisen Babben Larsson. Ni är i vår panel idag. Då har vi rätt ut det här. Alltså.
Det var det dilemmat.
Ja, det går vi vidare. Och det här ska vi inte älta, eller hur?
Nej, inte älta.
Vi bara går vidare.
Och vi gnäller. Nej.
Och jag är inte bitter över att jag bara fick 2 titlar. Ja,
du har tiden framför dig.
Ja, tack.
Bygga på, säger vi.
Ja, tack.
Peter skriver så här, och han vill veta vad ni tänker om hans dilemma. Min son är 3 år, och när vi är ute på stan, i affärer eller åker tåg, är det många som ställer olika frågor till honom. Typ, vad heter du? Hur gammal är du? Eller säger påståenden som, usch, det är lite kallt ute idag. Han svarar nästan aldrig, och då funderar jag på om jag ska svara åt honom. Det känns som att jag måste göra det. Det blir ju konstigt annars, men känns också konstigt att svara när frågan är ställd till honom och den vuxna nog är ointresserad av att prata med mig. Ibland pushar jag honom i att svara och säger typ, hörde du frågan? Hur gammal är du? Men då svarar han oftast inte ändå. Hur gör man egentligen? Ska man svara åt sina barn? Det undrar Peter. Babben, vad säger vi om det här?
Jag tycker kanske den här sonen är lite blyg.
Ja, han är 3 år.
3 år, låt han vara i fred. Så det är bättre att pappan rycker in, tycker jag, och säger, han är inte så pratglad. Nej.
Nej.
Så att då vet de det.
Ja.
Och han är 3 kan man säga.
Ja, och då minskar ju även pressen på sonen att han måste klämma fram någonting. För det verkar ju skitjobbigt. Och vad är det med folk som går omkring och pratar med andras barn?
Oh. Nej, precis.
Mind your own fucking business.
De kanske tycker han är gullig eller så.
Ja, det är visst, men det... Ja.
Ja,
nej, vad är det för fel på folk? Nej, vad är det för fel på folk som får prata med andras barn? Framförallt 3-åringar. Jag skulle aldrig komma på mig själv att stå på en buss och försöka konversera med en helt okänd 3-åring.
Varför inte?
Nej, men det gör du inte. Det tillhör respekt och vett och etikett. Och vad du nu ska kalla det för, alltså. Nej, du
tycker
gör
du
inte.
Att man ska säga det då till den som pratar med dig? Nej, det här är inte okej. Okay.
Det här är inte vett och etikett.
Det här är inte vett och etikett, och det vet jag.
Helena, vad ska man göra?
Nej, men jag tänker på en situation. Jag tycker ju att det är knepigt att gå och prata med barnen via... Men jag hade, alltså, apropå Svensk Dan till en kändiskap. Min son hatar allt det här med offentligheten, att han har föräldrar som... Och då kommer en dam fram på ICA, och han kan vara 8-9 år. Och så tittar den här damen på min son och tittar ner i min korg och säger, åh, ni har katter, säger hon, inte till mig utan till min son. Och Tim tittar hon så här på henne, hur känns det att ha en mamma som Helena Bergström? Och jag ser hur han blir så förbannad.
Ja.
Och han svarar inte. Och jag säger, nej, ja, och så går jag vidare. Sen hör jag plötsligt min son stå vid flingorna. Helena Bergström, ska vi ha flingor, Helena Bergström? Och jag säger så här, men tyst Tim, sluta nu. Sluta. Och du, vad var det här med kaviar? Helena Bergström, Helena. Så hela ICA, om det är ICA eller Konsum eller vad jag nu var... Ja. Eller Domus, jag pratar om det. Det finns det heter
Hemköp.
Coop, Hemköp, Lidl, 17 år.
Kör!
Ja. I alla fall, hela affären till slut bara titta på mig. Och var han än gick så skrek han, Helena Bergström ska vi ha det här. Och den här damen blev alldeles förtvivlad. Men det visar den ska man säga, frustrationen det var för min son att någon pratade med honom. Och så handlade det kanske om att han inte ville att man skulle prata om hans mamma. Men det gjorde den där kommer aldrig glömma.
Vad gjorde du?
Alltså, jag försökte ju bara få tyst på ungen.
Ja. Tyst. Du säger ingenting till damen.
Nej, damen hon försvann. Det var ju liksom, men han gav igen. Och han gav ju inte bara igen till damen, han gav igen till mig, måste jag säga.
Väldigt roligt. Och,
ja, men det var ju ganska smart. Men sen blev det ju så att hela affären såg ju då Helena Bergström.
Men vad ska Peter göra då när han är ute med sin son och folk kommer fram och snackar?
Det här är inte vett etikett.
Ja.
Men ska han säga det?
Nej, jag bara skojar. Nej, men kan man bara släta över och säga när han är inte så pratglad eller något så vidare.
Ja, man täcker upp lite för sonen så att inte allt pressar på honom utan mer. Det är inte säkert att få något svar. Det är, alltså att man bara liksom.
Men kan inte sonen bli än mer blyg då?
Nej, det tror jag inte.
Nej, han är 3 år.
3 år, va?
Han har tiden för.
Ja, det är.
Han ser att vi ska fyllas på.
Nej, jag tror inte att det kommer förfölja honom i livet om en dam frågar hur gammal han var. Utan det är bara att säga han är 3 år. Och sen försöker man bara titta bort och kanske inte föra konversationen.
Ja, men just 3-5 där också, det är lite.
Ja, det är truligt.
Det är truligt och det måste få vara det, tycker jag. Ja. Yngre barn, så här, som är 1-åringar, de kan man skärma med, sitta och flirta lite med, tycker jag, på tunnelbanan och sådär. Och de svarar upp liksom. Men jag vet, jag var på vårdcentralen när min dotter var väldigt liten och fick sin den här, någon av sprutarna. Och då var det ett annat barn där som också var väldigt, väldigt litet som satt där med sin mamma. Och då började jag liksom göra gester, för att även väldigt små barn imiterar gester. Så jag började liksom göra någon gest så här, så väntade jag. Och så såg jag att bebisen svarade så här. Och efter ett tag tyckte den här mamma var så jävla obehagligt, så hon bara liksom ryckade till sig.
Ja, hon tyckte inte.
För hon liksom, hon trodde att jag trollade honom på något sätt.
Men igår måste jag berätta, då mötte jag typ, hon kanske var 8-10 år i en affär som jag började prata med. Jag ska inte göra det. Hon var helt Malmöklädd, det var ju allsvensk premiär igår. Hon hade Malmötröja, Malmökeps, och jag säger, åh, ska du kolla på fot? Jag gillar ju fotboll. Och hon sken upp där.
Men lite Malmö, va?
Nej, kom igen. Det är inget fel på Malmö, ska jag säga. Nej, men hon var liksom på väg till match och sådär, och då kunde inte jag hålla mig. Men jag ska inte göra det, eller?
Ja. Det är man inne på lite farliga liksom, om man är man och börjar prata
med 10-åringar, det är inte bra.
Nej, det beror på hur
hennes mamma var där också.
Ja.
För att jag tycker där vi ska inte vara så jäkla rädda för att få någon slags stämpel på oss liksom. Knappt man måste bara göra en så här casual konversation med någon som är helt fotbollsklädd och säga, ah, du är fotbolls liksom, och vem gillar du i ditt lag, och du vet så här, brukar du gå och kanske inbegriper mamman så att det inte blir den här liksom, nu ska jag försöka föra in det i ett mörkt hörn.
Bibeln
liksom. Jag bjuda på godis? Nej, det är klart man måste få vara fri och prata. Ja. Men inte till 3-åringar som inte vill prata.
Nej, det blir ju lite.
Om vi summerar här för Peter då, sonen som är 3 år, då tycker vi att Peter kan steppa upp och hjälpa sonen, skydda sonen lite. Sonen behöver inte känna sig pressad och prata med folk som kommer upp på stan.
Och jag tror den här damen kanske bara ville vara vänlig och vara lite glad. Så att det är ju inget fel att försöka prata med varandra.
Men du, tillbaka till matbutiken. Ja. Tror du den där damen där fattade poängen?
Hon försvann ju bakom hyllorna, för det blev ju så enorm, hon hade ju startat en sån enorm ska man säga,
ilska.
Effekt på hela i matbutiken där. Ja. Och framförallt så hade hon ju skapat en situation för mig så att jag fortfarande minns den som en liten ångestsituation i mitt liv.
Vi tackar Peter för att han mejlade in till sonda@sverigesradio.se. Och det kan du också göra som lyssnar. Du kan komma med tips till Peter. Du kanske har egna erfarenheter eller så har ett eget dilemma. Det är bara att mejla in sondag@sverigesradio.se. Do you ever feel like a plastic bag? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night. Klockan närmar sig 10 här i P4 och vi ska få nyheter från Ekoredaktionen.
Och här är Ekot. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men hos olika myndigheter går meningarna isär om förslaget. Socialstyrelsen säger nej. Det gör även Nationellt centrum för kvinnofrid som menar att det saknas forskning för att koppla samman kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten däremot säger ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. I Myanmar inledde den så kallade skuggregeringen som strider mot militärjuntan idag en ensidig vapenvila för att underlätta räddningsarbetet efter jordbävningen.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
En kvinna i 95-årsåldern har dött efter en brand på ett boende vid Strömstads sjukhus där hon var inlagd, rapporterar P4 Väst. Det var igår som räddningstjänsten larmades till platsen eftersom kvinnans kläder hade börjat brinna. Hon fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med livshotande skador, men hennes liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som vållande till annans död.